Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du bor inte i Stockholm, eller hur?
Jo, vi har downshiftat och flyttat ut på landet ett år. Men nu börjar jag få ångest och vill flytta tillbaka.
Varför då?
Nej, inte ångest. Nej, men det, jag älskar ju landsbygden, men det är dött liksom.
Too boring.
Nej, men alltså det är ju kreativt om man håller på och skriver som jag har gjort. Det kan jag berätta sen. Men sen är det, man är så bekväm. Man vill ha liksom, kunna smita ner på ICA och köpa mjölk klockan 10. Eller...
Du kan ju bara gå ut och jaga ett vildsvin.
Ja, jag vet. Jag har faktiskt frysen full med jaktkött.
Jagar du?
Nej, tyvärr inte. Jag ville börja jaga. Jag tycker det verkar kul.
Ja, men gör det. Jag tror du har det i dig. Det här.
Tror du det? Dödandet.
Ja, men du gillar att se blod.
Egentligen inte. Nej, jag vet inte. Men ska man ändå äta kött så ska man fan ha en princip att man ska kunna döda det själv, tänker jag. Mm.
Jag tycker också bra och helst vilt.
Ja, för de har det ju mycket bättre än så här industrifödda liksom, grisar. Ja.
Men har du vänner där ute på landet?
Jag har vänner på landet. Det är en liten by. Vi bor i en by.
Ja, vart är det någonstans?
I Hälsingland. Vet du var Järvsö ligger? Det brukar stockholmare veta vad det är. Skidort. Nej. 30 mil upp liksom.
Hälsingland, jag vet att Hälsingland låter fint i varje fall.
Det är fint, det låter vackert.
Ja, och sen tänker jag att det finns mycket snö också.
Vilken är närmsta större stad?
Hudiksvall.
Jaha. Oh,
det är Hudiksvall.
Mycket raggare, mycket epa.
Ja, det passar väl du?
Jag tror att ni har många fans där också.
Ja, jag tror Chang har många fans där. Sen
du kanske
lite.
Också har många fans.
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Men vad har du för koppling?
Nu har vi börjat alltså. Ja. Det här är en intervju som har på... Okay, ja.
Det är inte, vi har kört en halvtimme, du är sen.
Ja, jag vet, förlåt.
Vad har du för koppling till där du bor nu, alltså i Hälsingland?
Min man är född där. Nej, han är inte född där, han växte upp där.
Okej.
Okay. Vi köpte ett hus precis bredvid hans barndomshem. Mm. Så vi gjorde en sån polsk, min mamma var ju från Polen, en sån polsk grej. Man flyttar till sin släkt. För att de ska kunna ta hand om barn. Nej, men det har varit fantastiskt. Men nu, jag vill kunna ha både och. Nu tycker jag det är kul att vara i Stockholm.
När var du i Polen sist?
Innan pandemin. 2-3.
Vad tycker du om Polen?
Hur mycket tid har vi? Nej, men jag älskar Polen. Fast jag älskar ju inte Polens nuvarande politiska situation. Den kan vi ju prata mer om sen kanske, men...
Mm. Jag lyssnade på din bok och en sak som slog mig det är att du och Chang har nog rätt så mycket gemensamt.
Tror du det?
Ja, men typ Pols bakgrund.
Du är halv också.
Jag är lite halv av allt.
Ni båda två har växt upp i en liten stad eller en liten by. Ja. Men också det här med att som du beskriver i boken också att du har varit lite utsatt och mobbad när du var liten. Mm. Så jag tänkte, aha.
Vem fan har inte det?
Ja. Och sen så tror jag att du hade ADHD också, va?
Mm.
Men det påstår att du inte har Chang.
Jag har aldrig gått och bett att få diagnos.
Nej, men du har liksom saker och ting händer hela tiden. Det är liksom, det händer någonting hela tiden i...
Om du jämför mer, dig själv med...
Jämfört med mig där.
Med dig så... så...
Det är nog mer hans etnicitet som...
But I will tell you something
ADHD
from...
Förresten, var i Polen kommer ni släkt från?
Södra Polen.
Krakow.
Mm. Uh-huh. Typ, nära Krakow.
I will tell you something from behind the curtains. The first time we talked about having this pot together when Chang was at Mustafa's, we were having dinner. You were the first name of a guest that came up.
Oh my god.
Yeah.
I remember you. Nu pratar jag svenska, okej, förlåt. Du typ mässade mig. Jag var så här, vill du vara med i en podd?
Ja.
Det är inte din röst när du
vet du att...
Och jag var så här, orkar vara med i en podd. Men ja, nu är
vet du vilka två frågor jag måste ställa till dig i en podd när det spelas in?
Nej, du kan ställa vilka frågor du vill.
Känn av ångesten i rummet.
Sissi, alla här är individer.
Ja, jag förstår, ni är inte... Nej. Den här Aftonbladet-bilden är inte sann att alla är samma människa. Ja.
Det första... Första frågan, har du D-kupor?
Nej, men sluta.
Den andra frågan, vad är det alla på Flashback frågar när det kommer in en brud i ett samtal?
Då har hon tagit den i tvåan.
Titta, hon kan! Jag säger det, hon är perfekta gäster.
Nej, men jag är ju uppvuxen i Uddevalla, det är liksom pattar och öl och Eddie Medusa.
Ja, du ser, titta vad röda i ansiktet.
Du kan inte chocka
mig. Alltså, men du verkar, förlåt, alltså, det är en komplimang. Ibland säger jag saker, men... Du vet, många så feminister som jag pratar med, jag blir alltid så här nervös och så kommer att säga fel saker. Du verkar inte vara den personen.
Hon är ju halvpolack.
Nej, men man kan liksom vara avslappnad. Alltså det här är säkert mitt fel att jag känner så när jag sitter med vissa personer. Mm. Men det kan jag liksom, det är som att man kan vara mer avslappnad och säga dumma saker.
Vi kan komma in på det jag har min lilla lista här.
Nej, ja, men
om vi ska,
liksom,
om vi ska,
ja,
om vi ska, vi kan kallprata om pattar och öl och sånt sen. Nej, men jag jag har ju verkligen också gjort en resa, låter klyschigt, men från att ha varit en väldigt woke vänsterfeminist till att vara liksom politiskt hemlös just nu. Jag vet ärligt talat inte alls vad jag ska rösta på i höst. Jag har ingen aning. Eller jag vet väl, jag kommer inte rösta på Miljöpartiet, jag kommer inte rösta på SD, men annars så vet jag liksom inte vad jag ska rösta på.
Kommer du inte rösta på Vänsterpartiet?
Nej, jag vet inte än. Jag måste liksom marinera lite. Jag gillar Nooshi, tycker hon är bra.
Ja, hon har lätt det typ.
Alla gillar Nooshi. Hon är grym.
Jag tycker att det kommer, du vet, han vill liksom poka, ja, och jag är
det blir
så här,
jobbigt för oss andra, för vi vill inte bli liksom...
Ni vill ha lite manners. Nej, men så att jag har gjort en resa sen, och det är ju inte så att man vaknar upp en morgon och säger åh, jag har fått en ny insikt, men sakta men säkert, ett ord som jag skrivit upp här, det är joy eaters. Har ni hört talas om det?
Nej.
Berätta det.
Joy eaters.
Okay.
Jag försökte liksom hitta...
Glädjeätare.
Ja, men glädjedödare eller glädjeätare.
Jag vet var jag är på väg, men fortsätt.
Ja, nu, jag har försökt att hitta febrilt vad jag hörde det här första gången, för jag lyssnar mycket på engelskspråkiga poddar. Ja, men på Spiked, på Triggered, alla de där liksom, som anses vara höger eller problematiska, fast jag inte riktigt förstår. Ibland är de ju det, men det är ju mer att de tror på det fria ordet och bjuder in massa olika typer av tänkare och så. Men där var det någon fantastisk kvinnlig komiker som jag fan inte kan hitta vad hon heter, men det kan vi redigera sen. Hon pratade, för det var, måste varit liksom ett år sedan jag hörde den podden nu. Hon hade gjort den här resan att hon hade varit väldigt woke, hängt i liksom de kretsarna i England då. Med människor som hade rätt värdegrund och skulle vara intersektionella på alla sätt och säga rätt saker. Och till slut så hade hon insett liksom att hennes kreativitet och hennes drivkraft att göra det hon tyckte, hon var komiker då, det hon tyckte var kul, var liksom uppätet. Den var så här, I was surrounded by joy eaters. Och jag blev en liksom person som aldrig kunde vara i ett socialt sammanhang där man bara kunde slappna av, där man faktiskt kunde vara lite politiskt inkorrekt, där inte alla människors intentioner tolkades som att de var onda.
So how long have you felt this way?
Ja, men det är väl ett år ungefär, tror jag.
Intressant.
Något sånt där. Och det är inte att man blir en annan person, men man får liksom andra insikter. Sen så började jag läsa mycket Helen Pluckrose, som ni vet om det är, och James Lindsay.
Ja.
Har ni läst, jag ska se vad heter boken på svenska? Den är ju faktiskt jävligt bra.
Cynical Theories. Isn't
Cynical it? Theories, och så på svenska. Den finns att köpa på svenska. Så görs allt till en fråga om ras, genus och identitet. Och blir skadligt för alla. Den finns både på svenska och engelska.
Men hur kom du ens över, alltså, att läsa de böckerna?
Men jag tror att man slår liksom i om man rör sig i en filterbubbla eller i en krets där alla bara går i cirklar. Och det blir mer och mer absurt. Det blir liksom som en sån här grotesko sketch, om ni har sett grotesko, att man folk gör parodi på sig själva. Så till slut så bara måste man nästan, det blir som en sån här förbjuden mark, att jag måste ta in andra perspektiv. Jag måste läsa liksom nyheter idag. Fast alla säger att jag inte får, eller alla, men de som jag omger mig med är så här: det är en nazist-sajt, läs inte den. Och jag var så här: okej, då ska jag kolla, är det en nazist-sajt? Och så, ni kanske är det annars, men just den dagen jag läste så hittade jag inte jättemycket nazism. Sen förstår man ju att ni står mer till höger än till vänster, men...
Nej.
Jo, men det kan man ju förstå. Men som den här boken jag precis tipsade om tar upp, så är det så här, all kritik av till exempel svensk integrationspolitik eller genusideologi är ju inte liksom rasism eller kvinnoförtryck. Vi har liksom lagt alla...
Nej, vi har maskerat det rätt bra vid det här laget.
Ja, du heilar inte på stan liksom.
Nej, jag har tennisanbågen. Jag gick till sjukgymnast. Jag fick lägga av med det.
Ja, men för att liksom koppla tillbaka till den här joy-eating-grejen, så bara så här, varför ska jag inte kunna vara en fritänkande människa som plockar insikter och perspektiv? Jag behöver inte hålla med, men från massa olika håll liksom.
Det är därför jag inte litar på människor som inte kan uppskatta stand-up.
Nej, men jag
det är
var ju
varningsflagga.
Ja, och jag var ju själv en del av det här Mr. Cool-drevet som hände, det var ju 2018 var ju det. Och där jag skrev en krönika i Expressen i snart ett år sedan, där jag liksom gjorde avbön från det, från min reaktion då.
Det var i juni.
Vad sa du?
Det var i juni då.
Maj, juni någon gång tror jag. Ja, nio månader sedan typ. Så det är som en bebis nu som har fötts efter nio månader. Nej, men för att summera det så insåg jag liksom, jag kan inte leva, jag kan inte röra mig i de här kretsarna, jag kan inte omge mig med de här människorna. Och när man börjar förstå hur allting hänger ihop med konsensuskultur och politisk korrekthet, och woke är ju liksom det är en riktig joy eater när man ska vara korrekt hela tiden, i hela sitt liv.
Får fråga dig, var det någon specifik händelse som gjorde att du kom till insikt
om det liksom.
Ja. Om det här.
Alltså, kan ni ge en exempel på så här, där du var med om saker och bara shit, det här, kom igen nu.
Ja, det var ju massa olika saker. Om man går tillbaka till den här Mr. Cool-grejen så kan jag fortfarande än idag inte riktigt svara på varför jag tyckte det var viktigt att hänga på det.
But actually, what was that really?
Det var en komiker som, han var ju inte särskilt känd innan, så det här var ju jättebra på sikt kanske för hans karriär, som hade skrivit några låtar som ligger på Spotify, jag vet inte om de är borta nu, men som låg på Spotify, som hette så här Knulla barn, och det var jävligt, liksom, han ville ju uppenbarligen testa gränsen.
Men det måste
ju
varit något problematiskt med låtarna, jag fattar.
Ja, men
jag skojar.
Ja, jag förstår inte din ironi alls. Det måste vara din dialekt liksom. Nej, jag skojar. Nej, men... Och jag hade ju inte ens hört hela de här låtarna när jag liksom hoppade på. Det var inte jag som började, det måste jag säga. Det måste jag friskriva mig. Men jag hoppade på kritikstormen och kunde själv inte förstå hur stort det skulle bli och hur det skulle drabba honom som person. Och det var ju hemskt när man förstod vilka konsekvenser det fick för honom personligen.
Men bortsett från den händelsen, var det några andra händelser som påverkade dig?
Ja, jag blev ju själv, man är ju en egoist liksom, så jag blev ju själv utsatt för cancelling. Sen har jag klarat mig bra ändå, för att jag har det bra och jag har min egen plattform. Men det är absurt när människor så här tar avstånd från en, typ för att man är med i en sån här podd. Nu är jag med här, jag hade säkert varit med för ett år sedan också, men nu skiter jag liksom i det. Nu får de tycka vad de vill. Men det hade räckt att jag hade varit med i den här podden när jag var i min gamla, så att säga, krets.
But you seem also like a bit... calmer now, I would say.
It's a countryside.
because I remember the first time I ever saw you, this was during a panel discussion, Kulturhuset, during
Me
Too.
Oh, that must be,
So it was 2017 or 2000, like beginning. And this was one of the most bizarre experiences I've ever witnessed in my life. And I was like new here to Sweden. And this panel was in English, so I was able to understand.
Oh, that
right?
Terrible English.
Yeah. And there was like... you had like a couple of... First of all, there was a guy from the US who started the discussion by saying, now we have to take a stand. Men, we men are creeps. And we need to be controlled.
Inget minne av det här.
And I was like, what the fuck? Speak for yourself, you creep. And you were a bit also like, you were a bit how to say.
Nej, men jag var
you're very provoked.
Jag var and like, ultra woke.
Oh, you were like, there's a war on women. And I was like, what the fuck is going on? And then I listen a bit to the conversation. And then there's a guy in the audience who pops up behind me, just stands up in religious fervor and says, like, society has to take power from us. They have to make us stop raping. I was like, what the fuck is wrong with you people? It's like I felt like I was in a, some kind of a church in the American South in the
Shia.
Bible Belt.
Shia.
And it's like, calm the fuck down. This is not the second coming of the Christ. What is wrong with you people? And so this was one of my
det
first experiences in Stockholm.
Nej, men alltså jag kommer knappt ihåg det här. Det jag säger inte bara, för jag kan absolut äga om jag betedde, eller om jag framstod helt galet. Men jag hade ju precis liksom me too-at. Jag hade ju precis berättat min historia. Och det var ju otroligt omvälvande och jobbigt på många sätt. Och, ja. Så jag var väl kanske liksom inte mitt... Jag var väl inte helt emotionellt på plats. Så. Och så blir det så här märkligt att de bjöd in mig överallt. Och jag borde bara sagt nej. Nej, men nu har jag gjort det jag tycker är viktigt. Det kan vi prata om sen också. För det står jag 100% för. Att jag tycker att man ska ha rätt att berätta sin egen historia. Och inte bli liksom dömd för förtal för det. Men jag borde ha backat där och inte ställt upp i 48 olika intervjuer. För att jag var liksom inte... Jag var all over the place så här, mentalt. Och så blir det ju konstigt att man ska debattera när man har en personlig, såhär, ah, jag överlevde liksom sexuella övergrepp, och så ska man debattera det med någon som pratar om det på teoretiskt plan, som inte själv, det blir märkligt liksom. Det är som att prata med någon som har överlevt krig, och så ska jag teoretisera det fast jag aldrig har upplevt det. Alltså det blir väldigt märkligt.
I remember also the look on your face, like there was only one woman in the panel who was critical to me too.
Ja.
She was from the UK, and I remember she said like something.
Kom inte ihåg vad hon hette nu. Nej, men jag vet inte heller.
Ja. And she said something like that she likes to. She thinks it's flattering if she's grabbed by the butt. And I remember your face when she said that. You looked at her and with utter shock on your face. It was funny.
Ja.
Har du alltid varit woke?
Nej, gud. Jag kommer ju från Uddevalla. Mina föräldrar, min morsa var invandrare. De lyssnade på. Alltså, jag vet inte exakt hur gamla ni är, men hela vår uppväxt var ju väldigt anti, liksom, politiskt inkorrekt heter det, med den humor man tittade på då, med det man, alltså vi läste ju, nu har jag liksom glömt vad vi gjorde på hela 80-talet, men om man
säger Python och tiden,
ja, men så här, 91 var en jävligt gammal referens, men om man, det hängde ju liksom kvar Bert-böckerna, Sune-böckerna. Oh. Det var ju otroligt så här, killarna skulle tafsa på tjejerna, sen så var det Eddie Medusa på varje fest. Det var...
Och när gick det snett för dig i livet?
Nej, men jag flyttade till Stockholm 2005.
Det var där det började spåra.
Nej, men jag började jobba på Sveriges Radio. Jag började på P3.
Ja, där har vi det.
Ja. Och sen idag, jag är snart 37 år, det är så här, man behöver ju inte välja en hel ideologi. Jag kommer alltid... liksom tro på vissa grenar av socialismen eller vänster liksom ideologin, alltså som den är tänkt från början innan den blev woke. Men jag är så pass trygg i mig själv nu att jag inte behöver välja, jag behöver inte köpa hela paketet, utan man kan cherrypicka lite.
Jag vill gärna höra mer hur du gled in på den banan.
På den woke banan, ja, eller anti-woke banan?
Nej, woke.
Det var ju så här, sociala medier växte ju explosionsartat där i, ja, 10-talet liksom. Men Facebook kom väl sen 07, fast då var ju inte, då var ju Facebook så här, då hade man liksom, då la man upp en bild på sin lunch, och det gjorde typ alla. Det var ju inga eller jag kommer ihåg att det inte var det i alla fall, inga politiska diskussioner.
Inte början,
nej. Det var ju bara så här, kolla jag har varit och kolla en hatt jag har köpt, alltså, det var väldigt det var ju otroligt antipolitiskt på något sätt. Och sen så, sagt det men säkert, så blev ju människor medvetna om att på sociala medier kan man ju bygga sig en identitet. Och den identiteten behöver liksom inte egentligen samspela med vem man är, utan den snarare en bilden av sig själv utåt, vem man vill vara, och att det ger en väldigt mycket sociala fördelar att framställa sig på ett visst sätt.
Och
ja, men så som medveten, så som politiskt korrekt, så som jag följer de här personerna, men jag skulle aldrig läsa. Det började skapas massa grupper liksom, vad man var emot.
You have to have the right religion.
Ja, det blev en sekterism, och sen så fanns väl algoritmer redan då. Så det vet vi ju nu, att Facebook premierar ju liksom polarisering och sådär. Så det började väl redan då. Men sen så kom ju Instagram, jag tror jag skaffade Instagram 2011. Och det var ju inte alls, jag hade verkligen ingen strategi att jag skulle bli en Instagram-profil. Jag hade så här 500 följare. Men uppenbarligen var det någonting jag gjorde som gjorde att väldigt många började följa mig. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det var då, men...
Not free the nipple?
Nej, det var nog inte det. Jag har aldrig varit så himla mycket för så symbol. Jag har inte haft pussy hat och jag har inte haft så här tygväska med feministmärke. Eller det kanske jag haft någon gång. Men det är liksom, jag har mer kanske bara skrivit ganska osensurerat vad jag tycker. Och så blir det mycket reaktioner kring det. Ja, men så det skedde väl gradvis. Och då hamnar man i, framförallt när man börjar lära känna folk digitalt. Det vill säga människor du har känt hela ditt liv eller i flera år. De känner ju du kan slappna av med dem. De vet att du inte är liksom hatisk mot en hel grupp eller att du har helt keffa åsikter. Men människor på nätet vet ju inte det. Så att man skapar väldigt oheliga allianser där då de sociala koderna hela tiden pushas. Och sen så kom ju 2015 med flyktingvågen och allt det där. Och öppna våra hjärtan och vi gillar olika, fast alla på Aftonbladet är vita. Och sådär. Så de var väl liksom, det blir den här otroliga symboliken som plötsligt skulle vara. Det var någonstans där jag kommer ihåg att sociala medier 2015-2016, när det bara handlade om symbolhandlingar. Man skulle byta ut sin avatar mot regnbågs, nu var det Pride liksom, och sen var det någon annan utsatt grupp, och sen skulle man ha det här vi gillar olika handen, och så skulle man det var bara en massa så här symbolhandlingar, och det kanske låter konstigt om man inte hängde mycket på sociala medier, för då kan man ju säga fuck that, men jag var ganska ung då, jag var 29-30 och hade precis fått barn, mitt första barn, och satt mycket hemma och var mammaledig och hade lite så här förlossningsdepression. Så jag drogs liksom med i den här woke. Det var som att hitta ett sammanhang. Och det är precis, det finns ju många som har gjort kopplingar till sekterism. Alltså att det, för att kallas en sekt så måste man ju uppfylla vissa kriterier. Nu kan jag inte göra dem, men det kan man googla. Och det är mycket den här kulturen som är då, som vi kallar woke, är ju, överensstämmer ju med det. Att,
kan man säga att du var en ung, arg kvinna?
Jag var verkligen, ensam, då var jag inte så himla ung, men innan det, så upptakten var ju att jag var ung.
Kände du dig ensam under den tiden?
Ja, absolut. Och sen så sökte sig människor till mig, och jag sökte mig till människor, nästan bara kvinnor då, som alla var väldigt arga, hade kanske blivit utsatta för någonting, blivit våldtagna någon gång eller utsatta i någon, alltså det var hemskt, bara på trauman så, som vi inte hade bearbetat på något sätt. Och så kom jag ihåg att jag skaffade en podd med min dåvarande svägerska, som hette Pentricket. Det här var liksom lite senare, 2016 tror jag kanske.
Jag kommer ihåg det, jag blev tvingad att lyssna på den av min dåvarande flickvän.
Den blev, för vi var med så här, två småbarnsmammor som var feminister, eller fortfarande är feminister, men, och tänkte att vi ska podda lite, det är roligt. Och så satt vi hemma i min garderob och poddade, och så fick den har nu liksom 1 miljon lyssningar. Alltså det var helt absurt. Den blev en sån här... ett måste, jag har hört så många sådana historier att kvinnor tvingade sina män att lyssna på den. Och det var ju inte vår tanke, var ju inte att vi skulle vara några frälsare. Vi är ju inte sakkunniga på något sätt. Vi var ju inga experter, utan vi satt ju bara och pratade om vår syn på... Men det blev liksom den här väckelsekänslan. Jag ska bara säga, och just det 2015, att det kom det här med normkritik. Jag satte mitt barn på förskola då, 2016 här på Söder. Jag kan berätta om det sen. Det var liksom stoff för en tv-serie. Nej, men det var så här, HBTQI+X certifierat. Och det var 15 barn som, nej inte 5, men det var flera barn som skulle vara hen. Och pedagog. Men det var som en sketch liksom. Och alla var så, alla skulle hela tiden överträffa sig själva. Och i den kontexten befann jag mig. Så klart det fan att jag var svag och blev woke. För att det var liksom... det var min verklighet.
But did you start at that time? Did you already start to like
question it?
Yeah, like what the fuck
absolut.
Is this shit?
Ja. Men då blir okay. Mig det som är så obehagligt, så många av de som jag refererar till, både Helen Pluckrose och James Lindsay, och finns jättemånga, Douglas Murray som är en jätteintressant brittisk journalist och så här, tänkare. De pratar ju också om den här perioden. Det kom ju lite tidigare där. Sverige släpar ju lite liksom början på 10-talet, men att om du bara ifrågasätter någonting. Men alltså vadå, alla män förtrycker väl inte alla kvinnor? Jo, nu är du internaliserad misogyn. Eller nu är du så här, jag bara, fast jag som är, ja visst, jag kan ha rasistiska, liksom, jag kan ha fördomar. Men det betyder inte att jag förtrycker alla, skulle man säga rasifierad också, var ett nytt ord man skulle lära sig. Förtrycker alla, jo, nej men nu är du liksom kolonial förtrycker. Alltså vad säger, så fort man försökte ställa en enda kritisk fråga så blev man, som du berättade om den här upplevelsen när du precis hade kommit till Sverige på Stadsteatern, och man liksom nermejslad. Det var ju inte så här, jaha, du har en annan tanke, låt oss diskutera, utan det var liksom, då blir man stämplad som, ja, men typ Hitler.
Men är det inte syssel på den här?
Och det är väldigt svårt, ja. Att, ja, då backar man ju, för att vem fan vill bli kallad nazist eller hatisk
liksom. And you don't want to lose your tribe.
Exakt. Mm.
Jag tänker så här, det måste vara väldigt enkelt att bara peka på en massa problem,
mm,
och på så sätt bygga upp en jäkligt stark plattform.
Absolut.
Som du hade och har fortfarande.
Mm.
Och den här plattformsbyggandet man bygger på och till slut kanske det liksom raseras på något sätt.
Ja, det blir ju, jag brukar kalla det för bidragsrebeller. Alltså nu har inte jag jobbat för så här organisationer för RFSL eller vad heter de, MUFS, jämställdhetsmyndigheten eller någonting, men jag hade lika gärna kunnat få ett jobb där om jag hade varit ännu mer woke ännu längre. Men man blir liksom, det blir en profession att vara feminist eller antirasist. Man kan föreläsa fast man egentligen inte vet ett jävla skit. Man bara tycker saker. Man kan få jättebra betalt för att åka till så här Östersunds kommun och stå och prata inför alla typ poliser. Så här, fan vad hemskt det måste vara att vara statligt anställd idag. Och behöva lyssna på så här, nu ska vi ha normkritiska temadagar med så här en jävla Jeppe som inte kan ett skit. Och så måste vi gå på det.
Tänker du på Linnea Claesson nu eller?
Jag nämner inga namn, men jag tänker på...
Eller tänker på dig själv? Att du
Jag har aldrig föreläst, okay. Tack och lov. Jag har inte sett mig själv som en expert. Men på nätet blev jag ju en sån här synliggörare. Att jag då började, folk började skicka saker till mig. Du måste belysa det här är så hemskt. Och det blev absurdare och absurdare grejer. Och till slut, jag liksom bara... på ADHD. Jag drogs med det där och tänkte att det här är viktigt. Det här är, nu förändrar vi världen tillsammans. Liksom.
Men vad tycker de om dig idag?
De hatar mig.
Och vad säger de då? Hur har du svikit dem?
Alltså det, i Sverige är det ju ofta så att det blir tyst. Det är inte så att någon kommer fram och så här, du har lämnat vårat gäng, du har, liksom, du har svikit dina ideal. Det är väldigt sällan, utan det är att man blir ju inte inbjuden längre. Man blir... Nej, men om jag någon gång ändå har samarbeten med folk som fortfarande är lite woke, då får ju blir de bestraffade av sina vänner och kollegor för att de har liksom samröre med mig. Jag var med Ivar Arpis podd i våras, var det väl. Och det blev ju så här jätteproblem i vissa kretsar.
But a more pragmatic and utilitarian question maybe would be, are you losing or gaining followers?
Men jag tror att det har liksom blivit lite som ett...
Det du byter ut dem delvis.
Ja, jag byter ut dem. Och det är väldigt skönt. Jag slutade följa tänkvärt och började följa kränkvärt istället. och det var också väldigt skönt. Även om jag tycker att han tänkvärt kan skriva bra saker ibland, så känner jag att jag kan liksom inte andas i den här nätkulturen. Allting ska problematiseras. Allting ska liksom dissekeras. Och det jag pratar om joy eating så här, med just humor, att det går ju inte att verka i den miljön om man vill vara kreativ på något sätt. Det går inte.
But do you feel that this movement is on the rise still, or is it on the decline now?
It's on the den kommer att... Det var någon som också sa i en av de här poddarna som jag inte kommer ihåg nu, Triggered eller någonting, att på svenska då, liksom, man är med och bygger altaret där man sen själv ska offras. För det är ju så.
Man kan väl säga så här, revolutionen äter sin egna barn.
Ja, men det är ju sen gammalt.
Mm. Ja, men du var ju lite vänster. Jag tänker lite, ja, hederlig kommunism.
Nej, kommunism vet jag inte om jag gillar. Men jag kallar mig champagne-socialist.
Men vad tänker du om Marcus Allard? För det här du beskrev nu, ja, att folk går föreläser och cash in trots att du inte vet vad de ens pratar om.
Ja.
Det är transferiatet kallar han ju det där.
Det är jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker han har en poäng där. Absolut.
Men nu lever du farligt.
Men, ja, men det skiter jag i.
Cissi, en cyniker, det är att du identifierar att det här skeppet håller på att sjunka och du hoppar av skeppet innan
för
du själv...
rädda mig.
Ja, exakt. Ja. Och hoppar på ett annat.
Hanif, du vet vad de säger. De första så flyr ett sjunkande skepp och råttorna. det var en bonde som...
Ja, men de är smarta. Det var ju som på Titanic. De bara, nu sticker vi liksom. Nu hoppar vi ut i iskalla havet.
Men vad tänker du om den resonemangen?
Om att du är en råtta.
Om att du är en råtta.
Det sa jag inte.
Men ligger det i någonting i det liksom?
Eller håller hon på AIK förresten?
Nej, men jag tycker sport är helt jävla ointressant. Förlåt, jag har en väldigt sportintresserad man. Och nu är det naturligt något jävla OS som han ska kolla på någon så här. Alltså vår relation just nu är på paus för att det är OS. Men han kommer väl tillbaka när den är slut, tänker jag.
Det låter som en bra kille.
Ja, men han är bra. Han är
men resonemang.
But actually, wait. How is his reaction and what did that your change in your views do to your relationship? He must be a bit relieved.
Vad har han fått gå igenom?
Han har fått gå. Nej, men vi träffades 2012. Det är 10 år sedan. Herregud, det är 10 år sedan. Och han är en väldigt privat person. Han är liksom har aldrig egentligen haft sociala medier. Eller han har haft något konto för
sina. Han har rätt mycket pengar, va?
Ja, men han hade inte det när vi träffades. När vi träffades så hade han en liksom vanlig eller bra månadslön. Men sen ägde han var delägare i ett företag, dataspelsföretag som han startade 2003, så det är 100 år sedan.
Det är därför förhållandet har hållit så bra.
Ja, exakt. Han är min daddy. Nej, bra. Men det är han verkligen. Men alltså, han sålde det för 4 år sedan eller något sånt där. Och det är klart att det var ju ingen hemlighet. Vi gick inte ut med det, men folk fick ju att typ så här, Dagens Industri skrev om det och så. Och det var också en del av min frigörelse, för att det går ju inte att vara vänsterfeminist och woke och rik. Eller jag är inte ens rik, han är rik, men vi är ju gifta liksom, so far. Men att det skulle hela tiden användas emot mig, att jag då inte kunde, så här, hela min uppväxt med arbetarklassföräldrar, morsa som kom hit från Polen och jobbade som städerska, fanns inte SFI, hon fick lära sig svenska på att lyssna på så här Kiki Danielsson-skivor.
Och fy fan vad hemskt.
Men det är nog mer effektivt än att gå på SFI.
Ja, hon lärde sig, hon tog ju körkort på svenska på 6 månader.
Tack vare Kiki Danielsson.
Tack vare Kiki Danielsson och V6.
Så fan imponerande. Alltså. Ja.
What are his views now that you have changed in that sense?
Nej, men han var ju sen när vi träffades, han höll ju med mig mycket. Han var också ganska woke. Mm. Också av, tror jag, av så här, skam. Jag ska inte tala för honom.
Vad skämdes han för?
Nej, men att vara så här, vit man, då var han inte särskilt rik, nu är han rik. Bara liksom att vara det är ju en skam i sig, att du på något sätt måste vara totalt undergiven. Du måste vara i dagens liksom, inte kanske i vissa delar av världen, men i vår kultur så måste du, precis som den här mannen som ställde sig upp på, det var väl Battle of Ideas som vi var,
right, that was it.
Ställde sig upp och var så här, I surrender. Nej, men liksom att man måste underkasta sig.
Self-flagellation.
Han har gått med NMR nu, hörde jag.
Exakt. Nej, men vi pratar ju väldigt mycket om politik, och han är ju liksom, han har ju väldigt vettiga åsikter, har han alltid haft, men jag tror väl att han har han är ju 12 år äldre än mig, så han gjorde väl den här resan innan mig liksom. Men det är inte så här, han har inte påverkat. Det är jag snarare som har skickat alla de här poddarna och böckerna till honom. Jag bara, nu måste du läsa.
Vad säger han om att du blir stämd i tid och otid för förtal och sådär?
Ja, så ofta är det inte det. Ibland. Jo, men han stöttar det 100%.
Jaha. Är det han som pungar ut?
Ja, jag har inte behövt betala någonting än, för jag överklagar ju bara hela tiden. Nej, men om jag återgår till mig själv då, det är så här, jag kan inte heller leva, man pratar om joy eating, att man ska känna att man hela tiden är, ja, men som att ni är män, att ni ska känna att ni har en skuld, någon slags arvsynd att betala.
So you don't think that we have kollektiv ansvar?
Det tycker jag ni har, absolut. Men inte på det sättet att ni ska underkasta er och liksom, ja, men nu kan jag inte dra ett skämt som kan, alltså, det beror på vilket typ av skämt det är. Men man behöver liksom inte radera hela sin komplexitet som människa. Eller så här, nej, man ska inte tafsa, man ska inte vara sexistisk, man ska inte vara rasistisk eller homofob eller fan det nu är heller.
Nu är ju du en joy-eater.
Ja, jag vet. Jag kommer till det.
But it's more like individual.
Jag har inget klart svar på var gränserna går. Det enda jag vet genom mina år i woke-sekten är att de männen, oavsett etnicitet eller vad som helst bakgrund, som är värst mot kvinnor, som är absolut vidrigast, mansgrisigast, det är de som är woke. Det är de som står, nu nämner jag inga namn här, men det är de som står längst fram och skriker högst, typ den här snubben som ställde sig upp. He was compensating.
Han
förstår
har
du?
Tagit minst 12 stycken.
Well, not just that. Like,
nej, men det är ju något.
Yeah, but that's true. Like, he's like, I'm thinking like, if you're really thinking the only thing that's keeping you from raping women is like not having power, then what the fuck kind of person are you?
Nej, men de flesta män är ju ganska, alltså jag skulle säga de flesta män är ganska hyggliga. Sen finns det tyvärr alldeles för många som inte är det. Men det är liksom inte någon, man kan inte gå, nu ska jag få prata, men man kan inte gå runt i hela världen och misstänkliggöra varenda människa som är vit eller man eller vad det nu kan vara, någon privilegierad undergrupp av någon privilegierad, vi ska ha den här pyramiden av privilegier som ingen riktigt hänger med i. Det funkar inte, för världen funkar inte så.
Det finns inget som skrämmer mig mer än feministiska män.
Men vadå, du är inte, du skulle inte säga att du är feminist?
Jag är för jämställdhet.
Men det är ju, du, feminism betyder ju bara att du är för att kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter och möjligheter som män.
Är det jämlikhet?
Alltså det här ordet, jag, ärligt talat, vi behöver inte hamna i den diskussionen, för jag skiter i om någon kallar sig feminist längre. Det enda är vad de gör.
Nej, men en man som bygger en identitet på feminism och joinar FI och sitter
i så här
på fjällräven ryggsäck.
Ja, men de kan vara rätt praktiska. Men tatuerar ett kvinnotecken.
Ja, det är red flag.
Men, det är red flag.
2015, då kallade jag mig själv för feminist. Jag jobbar med MVP, alltså våldspreventiv arbete i skolan. Där vi pratade om just genus och mäns våld mot kvinnor och sådär.
Did you wear a pussy hat?
Nej, jag blev tvingad att lyssna på Cissi Wallins podd också.
Vad kände du när du hörde den?
Det var då jag började ifrågasätta. för att grejen är så här att jag uppfattade mig själv som jämställd. Ja. Men i den här podden som ni hade, den här stereotypa bilden ni hade av män, ja, det kände inte jag igen mig i. Nej. Men ändå hade jag själv identifierat mig som feminist. Då insåg jag att det är dags att lämna den här identiteten. Jag kan jobba för jämställdhet, jag kan jobba med de här frågorna i min vardag som polis, men jag behöver inte gå omkring och skylta med att jag är feminist och så vidare.
Du måste inte ha så här, måste inte polisen för tiden ha en pin? Man ska ha jättemånga pins på sin uniform för att visa att man är woke. Man har...
Men han fick ju runt med så här nyckelband.
Den har jag fortfarande för sig. Regnbågsflaggan, den har jag fortfarande kvar.
Men den är ju här, alltså den kan vi väl alla skriva under på.
Den är här för att stanna.
Ja, nej, men den är väl bra liksom.
Jag gillar färger. Nej, men Cissi, skämt åsido, men
nu kommer folk klippa saker ur. Folk kommer, det här kommer, förlåt, woke, liksom mina nuvarande antagonister då, som är woke vänster, kommer klippa väldigt fragment ur den här podden.
Ja,
så kommer
de
klippa
jag
ihop så här, kolla vad de sa.
Men this will be fun.
Jag har ju följt dig på Instagram och jag, så som jag minns det, jag minns att du gjorde en grej av att män som kallas för feminister, att det var någonting som var fel på dem. De har egentligen inte där att göra. De har ingenting med den här rörelsen att göra. Alltså jag var en av dem. Jag lämnade.
Men då kände du att du fick mitt you got my approval liksom, att du kunde gå.
Ja, men jag kände så här, vad fan är det här för så här, jag vill jobba, alltså jag vill verkligen genuint jobba för att det ska bli jämnt. Och för mig är den absolut viktigaste jämställdhetsfrågan där jag jobbar, det är framförallt att jobba med unga pojkar för att få dem att klara av skolan. För vi har ju de flesta killar i förorten, de har ju inte ens gymnasiebehörighet.
Nej.
Och det är ett jättestort jämställdhetsproblem när vi har en större delen av unga män som inte ens tar studenten. För mig är ju det en del av jämställdhetsarbetet, men det är ingenting som belyses i den här andra feministiska arbetet.
But wait, to get back to the pod thing. So your ex wanted you to listen to the pod
to
make you more feminist. And then you listen to Cissi and she's like, by the way, men who are feminists, they're totally wrong. And your ex is like, fucking Cissi.
Jag lämnar skämtet. Jag hoppar före Cissi.
Det var råttan som sprang innan mig. Ja, nej, men den här texten jag skrev i Expressen i våras, som att jag gör en avbön och allt det där, den tolkade ju en del människor som inte läskunniga och bara orkar läsa liksom en rubrik, tolkade som att jag hoppar av, att jag inte längre är feminist, att jag tycker typ att det är bra att män våldtar kvinnor eller att jag ångrar. Alltså, nej, den handlar ju om liksom den här giftiga mentaliteten som framförallt finns på nätet att vara woke och vad den, att, ja, men just också efter att ha läst den här boken, att man får allting att handla om gender då. Vi har ju liksom lite svårt i Sverige för allting heter ju kön här, ras och vad var det mer, nu har jag glömt vad det var, rättvisa. Nej, men liksom det här social justice movement har
but
ju blivit,
know the background of these people.
Yeah, I know like the background of these people.
Yeah, they're actually
grievances studies.
They have like submitted a lot of papers to like all these like critical theory magazines and like
med forskning liksom vetenskapliga like, tidskrifter.
One of the most famous ones was like this the conceptual penis as a social construct, which argued that penises are not male, rather they should be analyzed as social constructs instead. And it was like, we submitted like 20 papers. The funniest one among them, included among the articles that were published, were arguments that dogs engage in rape culture and that men could reduce their transphobia by anally penetrating themselves with sex toys. But
Jag hänger inte riktigt med. Vad är det du säger egentligen?
Exactly. It's bullshit.
Nej, like men de menade att man, om man är man och har en hund så kan du liksom överföra våldtäktskultur på din hund. Eller var det inte
just
så
that. That the dogs themselves are raping here.
Just det. Mm.
She went to, like Helen Pluckrose, she went around in parks in Oregon noting that she witnessed a dog rape roughly every 60 minutes to ensure that she accurately knew the genders of every dog. She made the outlandish claim that she closely and respectfully examined the genitals of slightly fewer than 10,000 dogs.
Kan du översätta det här nu på svenska?
Nej, men skit i det. Vi fattar. Alltså, hundar våldtar.
Aha, okay.
Jo, men det här är ju på något sätt piken. Det här är ju själva tipping pointen, tycker jag i alla fall, av identitetspolitiken och normkritiken och allt det där som bara har eskalerat i de senaste åren. Och de gjorde ju då en liksom, det var ju bara en bluff. De gjorde ju en grievance studies där de skickade in, de tog till exempel några kapitel om Mein Kampf. Mm. Alltså den riktiga boken, Hitlers bok. Och så bytte de bara ut, de helt autentiskt liksom citerade, fast de bytte ut judar mot män. I vissa delar då. Mm.
Och det pappret blev paper of the year.
Ja, men jag vet inte, men det blev det kanske, jag vet inte. Men det visar ju på att det är så mycket, när man brukar prata om så här performativt, men skit i det. Liksom att vi ska prata så, folk i Uddevalla som lyssnar förstår, förlåt, jag är inte elitistisk, jag bara spelar elitistisk just nu. Men det här är ju mycket teorier. Det är en massa fina ord, det är ordsallad. Det är saker som man lär sig säga. Och om det bara hade stannat på sociala medier, fine. Det sitter en massa människor och känner sig kränkta av allting och ser förtryck överallt. Men det är ju inte så. Det har ju liksom smugit sig in i myndigheter. Även om ni läste den plågsamma intervjun med kulturministern i förra veckan. Eller nu i veckan, nu vet jag, måndag
berätta,
idag.
Jag har missat den.
Stina Oskarsson.
Jag älskar Stina Oskarsson. Vilken fantastisk människa. Ja. Hon gjorde en intervju i Svenska Dagbladet med, vad heter hon, Jeanette Gustavs dotter som är sosse då. Och,
Hon har kommit ut som sosse, för innan så var hon ju neutral när hon var på tidningsutgiven och skulle basha Hanif Bali.
Just det, hon ja.
Ja, nej, men hon, jag har liksom, hon är lite dålig för mig, jag har inte hängt med i vem hon är. Alice Bag visste man vem det var. Så. Men då frågar Stina Oskarsson henne om, jag måste nästan ta fram det här, det var så absurd. De kom in på liksom kultur och censur och just det här med mycket kulturer och människor upplever ju det kränkande. Så ska vi ta bort böcker som folk tycker är kränkande, som skildrar typ hur det var för 60 år sedan eller 100 år sedan? Ska vi ta ner statyer som människor tycker avbildar liksom problematiska? Ja, många av de personerna som är profilerade som statyer har ju gjort jävligt äckliga saker, men det finns ju ändå en poäng att ha kvar statyn för att visa på att så här såg det ut då. Liksom.
Men då har jag en fråga. Om jag gjorde en staty av Joakim Lamotte och ställde framför Älloborgen.
Ja, det var du som gjorde den, precis.
Ja, ja. Om jag gör en staty av Virtanen och ställer inne i stan, hade du försvarat att den skulle få vara kvar?
Jag hade inte brytt mig om det. Varför ska jag bry mig om det?
Alltså, har Virtanen bidragit till
det är
en
snarare,
revolution
ska han få
i biologi?
Alltså, ingen människa har bidragit till mer klick i kvällspressen under ett år.
Nej, men det är så, jag mår ju inte bättre om den statyn tas bort. Det spelar ju ingen roll för mig. Jag kan ju välja att inte titta på den då, om det är så jävla jobbigt.
Vad hade Cissi Wallin för 2 år sedan sagt? 3 år
men då hade jag nog... haft mycket större problem att den var där. Absolut. Jag hade nog säkert.
Men det är ändå en jäkla resa du har gjort på varje
kan
ett
vi inte
år?
Göra en staty av Cissi?
Nej, det blir narcissistiskt. Jag måste bara läsa vad kulturministern sa då. Stina Oskarsson frågar henne, man kan ju läsa hela den här intervjun på Svenska Dagbladet. Hur ser du på den debatt som varit de senaste åren om historien behöver uppdateras? Ska vi till exempel riva gamla statyer för som för vidare en kolonial syn eller byta ut porträtten så att det blir fler kvinnor då som är statyer. Och då är hennes enda svar på det är så här, för mig handlar det främst om mänskliga rättigheter.
Ja, hon bara upprepar det gång på gång.
Och så frågar Stina, men hur menar du då konkret, ska man plocka bort statyer eller inte? Jag tycker det är jättesvårt. Vi ska göra vårt bästa för att det ska vara mänskliga rättigheter. Och så svarar hon bara, det är som en sån där, om ni kommer ihåg Bosse Ringholm.
Det är nästan dummare än Bosse Ringholm, för där är det bara ett inövat. Här tror jag Gustavsdotter på något sätt försöker svara men kan inte. Det slutar med att hon är väldigt stark i sin värdegrund.
Ja, men och det är också det som så här, fröken Sverige, kommer ni ihåg? Nu finns det inte Miss World. Liksom att, I want to change the world, I want peace in Africa, or is it war in Africa? Alltså, det är på samma nivå. Hon är för fan minister. Och det går hela vägen. För mig var det så himla... Det var hemskt att läsa, men det var skönt att man inser att man inte är galen, att man har rätt. Att den här värdegrunds, det här tramset som Jens Gahnman brukar säga, våga vägra värdegrunden. Men jag kan liksom... Jag kan
nu verkligen... sitter du och citerar Jens Gahnman. Mm. Okej, hur radikaliserad har du blivit på ett år?
Ja, men jag kan tycka att han har poänger. Men det är också det vi har hamnat i den nätkultur vi befinner oss i. Att bara för man tycker en sak en person har sagt kan vara bra, så ska man liksom köpa, ska man tycka allt den personen har sagt.
Du bjöd hela sista måltiden till den här biopremiären av De rättslösa.
Ja, just det. En dokumentär. Hoppas jag bjöd som... alla så jag inte glömde någon.
Ja, men jag var där, Hanif var med.
Jag jobbade, nej, tror jag. Var,
nej. Du hade någon sån där riktigt viktigt jobb som du skulle gå på.
Ja, jag var tvungen att vakta.
Vakta orten.
Och den dokumentären går ju också på SVT.
Ja, den ligger kvar där. Ja.
Ni är kvar.
I typ 2 år.
Vad handlar De rättslösa om?
Nej, men vi gjorde en film, jag och Maria Sveland, som handlar om... vi tyckte att det hade saknats i debatten liksom, rösterna från kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och vilka så här, långtgående konsekvenser det får. Hur rättsväsendet inte funkar, hur man blir sviken och sådär. Så det var ju... Jag kan inte tala för Maria, men jag är ganska övertygad om också att hon inte tycker att man ska ta bort saker som finns på SVT, utan man vill snarare addera ett ytterligare perspektiv. Liksom.
Men vad är det som inte funkar i rättsväsendet?
Nej, men Sveriges rättsväsende är ju, vad ska vi börja? Det är ju undermåligt på så sätt att sexualbrott, det finns liksom en förlegad syn på hur, eller så här kan jag uttrycka mig, den forskning som finns på hur man beter sig oftast efter ett övergrepp stämmer inte överens med hur många domstolar, hur många nämndemän, hur många domare, åklagare ser på den här liksom bilden av någon som har blivit utsatt. Och det drabbar ju också män. Det finns ju en stereotyp bild av hur en man som blir utsatt beter sig.
Så men är inte problemet oftast att det är när det gäller sexualbrott och saker som sker i hemmet, att det kan vara väldigt svårbevisat för det är ord mot ord?
Ja, men så är det ju.
Och att beteende, det kan vara teater också. Det är jättesvårt att värdera.
Men, du menar att man har ett rollspel?
Nej, men alltså att efteråt om någon betedde sig, han var väldigt deppig och i skolan och säger att de har varit utsatta för något. Men att använda det som ett bevis, blir inte det lite gungfly?
Kanske inte det, men jag tänker att det har faktiskt även, det kanske har skett massor med faktiska fall där kvinnor anmäler och där man, så som jag uppfattade från polisens sida, att man tar det här på största allvar och man gör vad man kan, men beviset räcker inte oftast hela vägen fram.
Så är det ibland, men det vanligaste nu vad vi har, nu var inte våran film en det här var ju mer en skildrande film där vi lät, jag var med också för att vi pratade om förtal och så, men vi hade x antal experter som pratade just om, alltså om reaktioner och långtgående, framförallt psykiska konsekvenser, men om man gör en film till så kan man ju mer granska polis och rättsväsende, det hade vi inte möjlighet och tid att göra här, men det ändå jag har lärt mig när jag läst på själv om det är ju att polisen gör ju ofta ett fantastiskt jobb, eller alltså, decent jobb, men resurserna räcker inte. Och man vet kanske, om det är en ung tonårstjej som har pekat ut en kille på skolan, han våldtog mig på skoltoaletten, då liksom får hon vänta i 4-5 månader på att han ens kommer in, blir kallad på förhör.
Det stämmer. Jag kan
tvingar gå runt liksom och träffa, alltså att man agerar inte för att man inte, jag vet inte varför. Nej, polisen
jag kan berätta att det är väldigt komplicerat oftast för första när det är unga tjejer som kanske blir utsatta. Det är ju otroligt skambelagd. Man tror ju själv först att man själv har gjort någonting fel. Man kanske börjar berätta för sin närmsta vän. I de bästa fallen om man blir utsatt för brott, och det första man ska göra det är ju kontakta polisen. Mm. Men det gör man oftast inte, utan det hinner gå jättelång tid. Mm. Man kanske kontaktar sina vänner och så småningom efter tredje dagen så får en farbror veta om det. Mm. Och alltså redan där så blir det ett väldigt, att man börjar själva utredningen väldigt, väldigt sent. Jag tror inte att det är, när det gäller så här våldtäkter som skulle ske i offentliga miljöer, att det kan ta lång tid ibland.
Ja, men det är ändå att det ska ta så lång tid, att man ska... att det inte liksom rättssäkert fungerar. Ni såg ju säkert Uppdrag granskning om den här, han som fick 840 000 av staten i Malmö. Mm. Hur de liksom bara schabblade bort hela den utredningen. Att det är så här, ja, nej, men han, det här med åldersbestämmande och liksom, nej, men det var falska intyg och man vet inte riktigt, och åklagaren tittade inte riktigt på de underlag. Så det känns som att, jag är inte expert på rättsväsendet, men det är väldigt mycket i svenskt rättsväsende som inte fungerar. I England till exempel så har de rape teams, eller jag vet inte vad det heter, men det är liksom som rape teams, som om du ringer polisen och säger jag har blivit våldtagen, om antingen det är hemma i din lägenhet eller på stan, så kommer det specialutbildad polis, i alla fall i de större städerna, och vet exakt vilka frågor de ska ställa. Man kör direkt till sjukhus, man gör liksom allt. Jag vet att ni gör det också, men där är det ännu mer organiserat. Det finns speciella åklagare som tar sig an sådana här fall. I Sverige känns det lite mer som Vilda Västern. Lite mer ett lotteri, vilken hjälp man får.
Det finns ju ingen del i polisutbildningen som är så omfattande och dokumenterat och bygger på forskning som just
sexualbrott.
Våld i relation, våld i nära relationer. Det är genomgående, och även när vi jobbar ute i yttre tjänst, det är omfattande dokumentationer.
Mm.
Den är så pass omfattande, så jag kan vara ärlig och säga att som polis så duckar jag gärna de ärendena, för att det är så pass omfattande.
Vad är det som är jobb? Varför duckar?
Det är liksom, man drunknar i pappersarbete. Dels checklistor eller hot- och våldbedömningar, videointervjuer, du ska dokumentera långtgående från första gången den har blivit utsatt. Förhöret kan bestå av, det kan bli 5, 6, 7 sidor långa. Personen har utländsk bakgrund, det ska kopplas in en tolk eller någonting. Det är en hel arbetsdag som går åt ett ärende.
Men kan inte det vara ett problem då? Att det är för det har ju också rapporterats om i media att det inte är ett så att säga högstatusbrott för poliser att utreda. Till exempel våld mot kvinnor eller våld eller sexuella övergrepp.
Med det sagt så är det ju så att de flesta som jobbar inom polisen, och framförallt i den avdelningen, de brinner ju verkligen genuint för de här frågorna. Det kommer alltid vara så att grövre liksom mord, om man är mordutredare, så är ju det alltid högre prioriterat än jobba med våldsrelation. Men det är fortfarande väldigt, väldigt, jag skulle inte säga att det är lågprioriterat, att man inte prioriterar resursmässigt.
Nej.
Jag har en fråga. Mm. Vilka straff ska våldtäktsmän få, tycker du?
Alltså det där debatteras ju, hjälper hårdare straff? I USA ser vi att det inte gör det, att det avskräcker ju inte. Men jag som är feminist och fortsätter, och kommer alltid vara feminist, fast inte så woke då.
Men vad ska man göra med våldtäktsmän?
Nej, men jag kommer till det. Jag tänker att det handlar ju också väldigt mycket om att skydda de utsatta, eller potentiellt utsatta. Vi har ju sett i Sverige också det som inte fungerar med rättsväsendet. Det är ju att någon faktiskt är dömd, har erkänt till och med, eller har ändå blivit dömd mot sitt nekande, och får ett sånt där pisslågt straff, och sen är det straffrabatt och allting som man nu väl har tagit bort. Har man inte det? Eller börjat ta bort? Nej. Och sen är den personen ute efter liksom 1,5 år och begår genast ett nytt sexuellt övergrepp. När liksom man ser att det finns de här serieförbrytarna som samhället i Sverige daltar med, som inte kan hanteras. Det är som att, nej, jag säger inte att man ska låsa in dem och kasta bort nyckeln för alltid, men uppenbarligen så är de ju samhällsfarliga. Vem ska vi skydda? Liksom, hur ska vi skydda
människor? Men vad ska straffet bli då?
Ja, men åtminstone så här, jag är inte för längre straff just för att jag tror att det avskräcker. Jag är bara för längre straff för att man ska hålla de här personerna borta från,
men om det är någon som,
från potentiella offer. Men jag kan inte säga 10 år, 15 år, jag vet inte. Men längre i alla fall.
Omogen tonårskille, epatraktoraggare, gjorde något, gick över gränsen. Och,
men definiera, även, gick över gränsen.
Ja, jag vet inte vad gränsen ändras, ja, alltså, från dag till dag, vad som är våldtäkt.
Nej, det gör det ju inte, Chang.
Stoppa i fingrar i hål.
Allting som är penetrerande är ju...
Får känna lite?
Nej, det får man inte.
Men nu han liksom vill att jag ska reagera, men du vet, jag orkar inte.
Det går inte att trigga dig.
Nej, jag är så otrygg.
Men om vi säger att han gör... Han är full, säger vi. Han fattar liksom inte signaler från tjejen. Hon vågar inte riktigt säga ifrån, för hon känner sig obekväm. Och så tror han att allt... Det är en klassiker, skulle jag gissa.
Ja, det är väl vanligare än typ Hagamannens metod, precis. Kanske.
Ja. Ja, och så konstaterar man, okej, det här är våldtäkt. Han skäms ögonen ut sig, för han mår jättedåligt. Det är ingen risk att han kommer göra om det igen. Ja. Det var ju bara att han dum och oerfaren fattar inte. Sådana killar finns ju. Killar kan vara väldigt
eller det handlar ju om en kvinnosyn, alltså jag tänker mina...
Men vad ska hända med sån kille? Ska han liksom hängas ut offentligt? Ska han sitta i fängelse? Ska han...
Ja, men om vi börjar med uthängar, så här, jag tycker fortfarande, det kommer jag alltid tycka, att den som har blivit utsatt för ett brott. Det kan vara ni också. Det kan vara att du har blivit rånad här på stan. Killar blir inte lika ofta våldtagna. Men någonting som är ändå...
I Afghanistan blir de.
Vad sa du?
I Afghanistan blir de.
I Afghanistan blir de, men jag tänker just Sverige. Oavsett vad för typ av brottsoffer man är, tycker jag att man ska ha rätt att berätta, få berätta vem man är polisen med allt.
What if they are lying?
What if?
They are lying.
Och det som anmäler...
Ja, det är ju otroligt ovanligt. Alltså man tänker på vad har man att vinna på. Det finns ju såklart...
Ja, men
actually,
det just, finns just fall. Det finns procentuellt. Ungefär 1% har FBI kommit fram till falsk anklagar för våldtäkt.
There's actually, there's a lot of studies and they said the number between 2-10%.
Alltså det beror helt på, vi kan gå in i det, men det beror helt på hur man räknar. Ofta är det, om man ska gå in på just med falska anklagelser, jag kommer till det andra, men falska anklagelser handlar ofta om väldigt unga tjejer som har rymt hemifrån, kanske kommer från, vad ska jag säga, problematiska familjer, träffat någon kille som hon då vill träffa, blivit, inte sällan ligger en heders, ett heders...
motiv
eller kultur bakom liksom, eller hederskultur. Hon känner att hon måste göra en våldtäktsanmälan, för hon kan liksom inte säga att vi hade frivilligt sex, för det är alldeles för liksom problematiskt med den bakgrund hon kommer ifrån. Det är en, jag kan inte säga hur många procent, men det är vanligare än vad man kan tro när man pratar om falska anmälningar. Sen finns det också unga tjejer som eller där polisen så här rubricerar det fel. Det är kanske som du pratar om, din gråzon, men att man...
Ska jag berätta om ett fall jag hade för några år sedan när jag var i jobbat på...
Du ska få säga. Men jag ska bara säga, den här bilden som sprids av att, om vi tittar på Sverige då, att kvinnor liksom bara skulle gå in på polisstationer och bara hitta på från ingenstans. Jag är sur på dig, så nu ska jag anklaga dig för våldtäkt. Det är liksom minimalt. Det händer säkert någon
inte
helt... ibland, någonsin. Men det är otroligt ovanligt i förhållande till hur många som aldrig... Den vanligaste reaktionen när man har blivit utsatt är att man inte polisanmäler. Att man inte, att
men
man skäms.
Fanns
man
inte det vet. Inte någon gång under MeToo folk som blev falskligen anklagade?
Jag tror att det som fanns under MeToo, eller vet dessutom fall... där eller så här, där man la alla ägg i samma korg, mitt favorituttryck. Nej, men att det blandades ihop liksom faktiska sexuella övergrepp med olämpliga beteenden, och det kan ju vara väldigt liksom Lex Benny Fredriksson. Han blev ju otroligt, ja, han tog ju livet av sig dessutom. Men jag måste bara säga, och där blandade man ju ihop. Det var ju inget sexuellt som anklagades som han var anklagad för.
För jag såg på 30 minuter så säger du att du vet inte om något fall under MeToo där någon har åkt dit och att det har varit falskt, alltså varit falsk anklagade.
Ja, inte vad gäller liksom våldtäkt eller så här, sexuella liksom, regelrätta övergrepp. Nej, det vet jag inte.
Men du blev ju fälld för grovt förtal.
Mm. Men det betyder ju inte att... Alltså, förtal, har du läst domen?
Nej, inte hela domen det har jag gjort. Men enligt rättsväsendet så är du ju dömd för just det, eller?
Ja, förtalslagen är utformad så att specifikt i svensk förtalslag så står att, eller hur man har tillämpat den, det spelar ingen roll om det du säger är sant. Du ska ändå inte säga
det. Om det är sant.
Nej, de prövar inte om det är sant. Nej. Så att domstolen har ju absolut inte sagt att jag har ljugit. De har tvärtom, i min dom så står det, jag kan inte citera ordagrant, men poängen de framför är att det kan mycket väl ha hänt. Mm. Vi har ingen anledning att betvivla att det kan ha hänt. Så jag är ju inte dömd för att ha ljugit.
Okej, men han är ju friad.
Nej.
Är han inte det?
Nej, det har inte prövats.
Eller det har inte prövats.
Nej, friad blir man ju i domstol.
Okej, men...
Och det är en väldigt vanlig missuppfattning att, ja, att det är så att man
eller
är friad.
Problem med det, alltså man har ju rättsväsendet, eller det kommer ju från romersk rätt, att alla är oskyldiga till motsatsen bevisats. Och det är ju en väldigt intressant situation, för du blir anmäld. Men det går aldrig vidare till en rättegång, så det kan aldrig prövas utan det läggs ner. Så du blir inte friad heller från det. Så du hamnar ju i ett juridiskt limbo om du känner att du är falskeligen anklagad.
Ja, men det kan jag förstå. Jag kan förstå att det är jobbigt att man känner att jag fick aldrig någon rättvis liksom.
Nej, hur ska du försvara
fast
det?
Fast vänta, men... är det verkligen som du tar en sån, det som hände Hanif Bali för några månader sedan?
Det är ett typexempel.
Det är det ju inte. Det är ingen som anklagar honom för det där längre.
Det skrevs väl av.
Ja, det lades ner ganska omgående.
Men det gjorde väl i det här fallet också. Att
ja, exakt.
Det lades ner snabbt. Ja, men
vad
det var
skillnaden?
Ju...
Nej, men... Jo, men Virtanen anses väl lite halvskyldig av många.
Ja. Alltså, så här, om man säger... Jag vill bara ställa en motfråga, sen kan vi prata mer om lagen och så. Men många som är förespråkare för yttrandefrihet, som jag uppfattar att ni är, ni tycker inte man ska censurera saker. Nej. Man ska inte liksom, man ska inte cancella saker. Men många av er, om jag får klumpa ihop er i samma kategori, är ju emot det jag har gjort i MeToo. För då är det ju så här, min yttrandefrihet är ju, eller kvinnor som berättar om övergrepp, där går liksom gränsen.
Som jag förstår, dilemmat som blir lite fel, det är att när man använder ord som att man har blivit våldtagen, det är ju inte bara, det är ett juridiskt term. Eller hur? Våldtäkt är ju också en juridisk term. Och att någon har våldtagit mig, då har man ju redan i den juridiska tänket, då ska man ju ha blivit fälld för våldtäkt för att kunna säga det.
Nej, enligt,
fast skillnaden är ju att man säger att man själv har blivit utsatt.
Du har ju, som brottsoffer så har du ju enligt FN:s brottsofferdeklaration, jag vet inte när den skrevs, skitlänge sedan, men där står det ju, det använder vi också i min rättsprocess, där står det ju uttryckligen att vem som helst kan få definiera sig som ett brottsoffer. Din förövare, eller om du har flera förövare, behöver inte ha blivit dömd. Du har ändå rätt att säga, att stå upp för att jag är ett brottsoffer, det här har hänt mig. Det behöver inte någon vara dömd för att du ska kunna.
Och det säger inte jag. Nej, men jag säger så här, du kan ju få vara ett brottsoffer.
Men du ska hålla tyst.
Nej, men att säga att den andra personen har genomfört, alltså har gjort ett brottsligt. Det vill säga att den andra personen har våldtagit, men det är en juridisk term. Mm. Och när du säger det är då man går över gränsen. Så du får ju alltid säga att du själv har blivit utsatt. Du kan säga hur du blivit utsatt, du kan beskriva hur du upplever det har blivit utsatt. Men du kan inte gå och säga att den här personen har våldtagit mig. För att det måste ju prövas. Både objektiva och subjektiva rekvisiten måste vara uppfyllda.
Så man får säga, jag påstår att den här personen har utsatt mig för ett sexuellt övergrepp.
Nej, du får inte
nämna namnet. Let's turn it a little bit around.
Eller
do you see
man,
there is a problem that somebody could be accused of a crime when they are innocent?
Det finns alltid det finns ju risker. Man kan ju bli anklagad för vad som helst när som helst, men det händer ju inte särskilt ofta.
Well, actually it does here. Like even the FBI statistics that you talked about.
Ja, men nu pratar vi ju inte om anmälningen, nu pratar vi om att publicly liksom pratar jag svenska, att gå ut och berätta att det här hände mig.
I'm objecting to this notion that it's extremely rare or almost non-existent that women falsely accuse men of rape. This is not true. Like there are studies that have been done like over 20 years, and it puts, like I said, between 2 and 10, the FBI numbers
I
that
USA
you were talking
about.
Yes. And the FBI, Sweden, I don't know. The FBI statistics that you're talking about, FBI has put the number of unfounded rapes, those determined to be false after investigation, at 8%.
Mm. Och den studien har inte jag läst. Du får skicka till mig.
So if the number is like around, let's say 5%, 8%, whatever, don't you see that this is a very problematic percentage of men that could be falsely accused of rape and totally ruined?
Det var 9 000 våldtäktsanmälningar år 2020. Mm. Så det är liksom 600 pers per år.
Mm.
Det är ändå rätt många som får sina liv förstörda om man nu publikt skulle anklaga folk för våldtäkt. Det är ändå 600 pers.
Ja, det är i så fall, om de siffrorna stämmer, så är det väl ungefär 600 pers. Men frågan är, har de 600 personerna, alltså då får man också tänka så här, om jag kan inte prata för någon annan, jag kan bara prata för jag, det är inte så här, bara för att jag har blivit våldtagen så är jag liksom synsk med alla andra människor eller kvinnor i hela världen som har blivit det. Men utifrån mitt perspektiv så här, varför skulle man utsätta sig för det jag till exempel fortfarande genomgår, om jag för att hitta på. Vad skulle vinningen vara?
Men det kan inte någon av oss svara på.
Kan inte jag heller svara på. Jag kan bara säga att jag hade aldrig utsatt mig för det här om det jag berättade inte var sant.
But sure. See, that's you.
Ja.
Like figures, like studies show that there are women who do that.
I understand that it's not you. Absolut, och det är hemskt. Och de antagligen är psykiskt sjuka, eller det finns ju alltid en procent av befolkningen som har psykiska...
FBI-studien du hänvisar till, som jag antar att du har läst.
Läst den där man säger att det är 1-2%, men jag vet inte vad det här är för studie. Det var några år sedan. Man kan mäta på olika sätt, man kanske har räknat på. Jag vet inte.
And this is like also confirmed false. It's not like the
ones... jag tror inte att du hittar på. Jag har bara inte läst den studien, så jag kan inte liksom kommentera den.
Jag har ju sett på nära håll där man...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En miket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är miket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubbista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.